har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Sverige är ett av världens jämlikaste länder, oavsett hur man faktiskt mäter. Du pratade om inkomstskillnader, men det finns andra sätt att mäta ekonomisk ojämlikhet. Och det är precis den här sociala eller inkomströrligheten som Sverige faktiskt tillhör då, de allra rörligaste eller jämlikaste länderna i världen, även där. Till och med våra låginkomsttagare i Sverige bor ju i välisolerade lägenheter. Deras barn har fri skolgång, gratis sjukvård. De själva har fri tillgång till sjukvård och äldreomsorg. Alltså den typen av kvalitet i våra samhällen får inte glömmas bort. Och de politiska utspelningen, de förtjänar att bemötas.
Daniel Waldenström är forskare i nationalekonomi som menar att den ekonomiska ojämlikheten i Sverige inte alls är så stor som många tror. Sverige är tvärtom ett land med väldigt liten inkomstspridning. Hur vet han det? Och varför är den mediala bilden inte sällan den rakt motsatta? Och mitt namn är Henrik Höjer. Daniel Waldenström, du har disputerat i både nationalekonomi och ekonomisk historia. Du har forskat i såväl Los Angeles som på Handelshögskolan i Stockholm. Och du har varit professor både i Uppsala och Sorbonne i Paris. Välkommen till Kvartals fredagsintervju.
Tack så mycket.
Du, det här är ingen dålig CV du har. Och du är inte jättegammal heller. Du har inte ens fyllt 50 om jag räknar rätt. Och då är man i de flesta akademiska sammanhang fortfarande ung och lovande. Så hur är det? Är du väldigt begåvad eller har du jobbat hårt eller har du bara haft tur?
Ja, kanske en liten kombination. Jag skulle säga framförallt kanske jobbat hårt. Det är ju mycket sittfläsk som forskare. Det tar tid och de, som du sa då, att jag har varit intresserad både av ekonomi och historia. Och det är klart att det är mycket läsning och skrivning i allt det där. Samtidigt så tycker inte jag att man ska underskatta betydelsen av tur eller tursamhet. Faktum är att det gör folk generellt sett. Särskilt de som har lyckats bra, de tenderar att framhäva sina egna egenskaper, begåvning och hårt arbete och då glömma att de faktiskt kanske haft tur många gånger. Det är inte bara jag som tycker det, det finns många spännande tankar kring det och jag skulle vilja rekommendera boken Success and Luck som är skriven av Princeton-professorn Robert Frank, som handlar precis om att vi tenderar att underskatta betydelsen av tursamma omständigheter i vilket land vi är födda eller bara rena slumphändelser som spelar en roll för hur bra det går för oss.
Intressant. Skrev en krönika om det här med slumpens roll för ett år sedan kvartal. För jag funderar mycket på det med slump. Hur mycket som styr ens liv som är slump. Om man tittar tillbaka och alla kan berätta om enorma tillfälligheter som har styrt karriär och partner och sådana saker. Ja. Men du sa sittfläsk, hårt arbete. Hur ser en vanlig dag ut för en forskare i nationalekonomi?
Ja, det beror lite på om du har undervisning.
Om en forskare, då
kommer du till jobbet. Om du sitter hemma, periodvis kanske man sitter bra och jobbar hemma. Många gånger sitter man också bra på jobbet. Man funderar gärna igenom vad vill jag göra idag. Det kan handla om att antingen om man jobbar med data, kanske titta då på, man helt enkelt öppnar upp sina dataprogram, fundera kring vilka frågeställningar vill jag testa idag och då går man ofta in i data och försöker göra de här, man kanske får en diagram som man vill reflektera över. Men ibland kan det vara att man behöver stämma av saker med kollegor. Har vi skickat iväg den där förfrågningen om det här nya datamaterialet? Eller såg du den här kommentaren? Den var viktig. Jag fattade inte riktigt. Då kan man ha ett möte kring det.
Är all forskning datadriven statistiskt, eller förekommer även intervjuer med kvalitativa metoder i nationalekonomi?
I nationalekonomi är det väldigt lite intervjuer och kvalitativa metoder. Det är en sorts forskningstradition och en metodtradition som inte har funnits mycket inom nationalekonomi. Det traditionella sättet att säga det bland ekonomer då är att vi tror inte så mycket på vad folk säger, utan vi tror mer på vad folk gör. Så till exempel, jag menar, folk kan tycka att de är nöjda med sitt jobb när man frågar dem, men sen helt plötsligt byter de jobb. Då är det någonting som inte uppenbarligen var så bra med det jobbet. Jag skulle ändå vilja säga att, i och för sig, att intervjuer, kvalitativ kunskap har kommit faktiskt tillbaka eller kommit in i nationalekonomisk forskning. Det har blivit en större bredd, skulle jag vilja säga, som då berikar och kompletterar förståelsen. Så att vi är mera pluralistiska idag än vad vi var kanske för 30 år sedan.
Okej, men ändå matte, statistik är ändå basen i det ni sysslar med.
Alltså nationalekonomi har det är en samhällsvetenskap, så att det är ju kopplat till bildning, tankar kring samhälle, men också då det här strukturerade förhållningssättet. Jag skulle säga att nästan den starkaste fördelen i den nationalekonomiska analysen är att vi har ett synsätt på vad ekonomi är, hur människor agerar utifrån deras drivkrafter och hur samhället påverkar, ger incitament och försöka koppla samman det här, och det gäller också företag. Och den grundmodellen, ibland pratar vi om den ekonomiska människan som är en oerhört förenklad och stiliserad beskrivning. Men alltså, alla modeller är ju förenklingar av verkligheten. Men i vilket fall som helst så är det här det ger oss en stadga faktiskt i vår analys, som jag ser är väldigt viktig för när vi tar oss an olika frågeställningar. Och det är en stark fördel, skulle jag vilja säga, också i förhållande till andra samhällsvetenskaper.
Är det den tyngsta eller viktiga samhällsvetenskapen? Ledande fråga kanske. Eller du part i målet?
Ja, definitivt. Det skulle jag inte vilja säga. Jag tycker att det är ju de här olika disciplinerna har ju styrkor och svagheter, och det beror ju på vilka frågeställningar man har. Nationalekonomi är en stark grund för att förstå samhället, och vi kan adressera många olika fenomen, både då konkurrens på marknader men också välståndsfrågor. Vi kan faktiskt till och med förstå kriminalitet eller äktenskapsbeteende. Det är därmed sagt inte att vi totalt beskriver varför folk gifter sig, utan vi har idéer kring att ekonomi kan spela roll. Och då kanske det är fel, men våra analyser är ofta tydliga, för de är också lätta då att falsifiera. Så att jag tycker att det är en stark vetenskap faktiskt inom den samhällsvetenskapen.
Vi ska återkomma till det. Det är intressant det du säger. Och min uppfattning är att nationalekonomin har breddats på senare år, att den sysslar ju mycket med beteenden och, som du säger, kärlek och skolor, inte minst skolfrågor och sånt.
Ja, men mycket handlar också om att vi har lärt oss att den allra enklaste modellen hade inte den förklaringskraften i alla gånger som vi skulle vilja att den har. Så därför har vi försökt att få in kunskaper från bland annat psykologi.
Just det. Men vi går in på din egen forskning här. Om man läser några av dina alster så framgår att du har en väldigt bestämd uppfattning om just ekonomisk ojämlikhet i Sverige. Landet är ett av världens ekonomiskt mest jämlika länder i världen, oavsett hur man mäter, skrev du då i Ekonomisk debatt häromåret, det är nationalekonomernas nationella forskningsorgan. Det här rimmar ju illa med alla rubriker om skenande klyftor och så vidare. Förklara, hur kan du säga det här när så många säger motsatsen?
Alltså, till att börja med så säger du att vi är ett jämlikt land. Det är alltså en beskrivning av en nivå. Sen är det många rubriker som fokuserar på förändringar. Mm. En skenande ojämlikhet och liknande. Så det kan fortfarande faktiskt vara så att vi gör det här från en väldigt låg nivå. Från en låg nivå till en annan låg nivå. Så att de behöver inte vara i motsatsställning.
Nej, men du har inte så alarmistisk i dina beskrivningar, i dina rapporter jag läst.
Nej, precis. Men det handlar också om att många rubriker eller politiska utspel har tenderat att vara alarmistiska. Kanske som ett led att få uppmärksamhet eller väljarstöd och sådana här saker. Och då har jag upplevt att, låt oss få lite perspektiv. Hur får vi perspektiv? Jo, ett perspektiv är ju att jämföra Sverige med Sverige förr i tiden. Ett annat sätt att få perspektiv är att jämföra Sverige med andra länder. Mm. Och då ser det faktiskt ganska entydigt ut om att Sverige är ett av världens jämlikaste länder, oavsett hur man faktiskt mäter. Du pratade om inkomstskillnader, men det finns andra sätt att mäta ekonomisk ojämlikhet. Och då kan man titta på de här olika utfallen. Det kan handla om förmögenheter, det kan handla om klassresor eller utbildningsutfallen, eller det kan handla om hälsa. Faktiskt så ligger Sverige till bland de allra jämlikaste länderna i princip alla de här utfallen. Så att den bilden går liksom inte att komma ifrån, och den behöver komma fram.
Hur mäter man då det här? Det här är komplicerade saker. Det finns en mängd sätt att mäta. Berätta.
Ja, men det finns en mängd sätt, och det har också att göra med vilka frågeställningar man ställer. Inkomster är det vanligaste måttet i den ekonomiska analysen, men även i samhällsdebatten skulle jag säga. Det handlar också om att, inkomster fångar in vilket välstånd vi har på hushållsnivå eller individnivå. Och då jämför vi då inkomster mellan individer och hushåll. Det ger oss, det är ganska enkelt att göra rent beräkningsmässigt. Det är pengasummor helt enkelt.
Det är disponibel inkomst. Titta på.
Disponibel inkomst är just den typen av inkomst som är de pengar du har att röra dig med efter att skatter är betalda och att du har fått din kanske arbetsinkomst, din lön eller dina kapitalinkomster.
Eventuella bidrag inkopplade.
Och bidrag, bostadsbidrag, sjukersättning eller arbetslöshetsersättning. I slutet av det, i den beräkningen kan man säga, då har du en inkomst som vi säger är ett konsumtionsutrymme. Som helt enkelt där du kan välja att köpa chips eller pizza eller en resa eller andra saker, mat, naturligtvis också boende och de här stora sakerna. Och den disponibla inkomsten är därför ett mått på välstånd på individnivå. Och det är den vi kan jämföra tack vare statistiska datamaterialen i taxeringsstatistik och liknande. Och det är det som gör att det är det ofta grunden för hur de här ojämlikhetsberäkningarna görs.
Men ni brukar titta på liksom topprocenten och jämföra, eller topp tiondel mot botten tiondel. Det finns en mängd sätt att jämföra.
Kan du precis. Ja, men nästa steg är att hitta ett statistiskt mått på ojämlikhet. Mm. Och då är det här Gini-koefficienten som kanske många har hört talas om. Det är Corrado Gini var en italiensk statistiker som ledde för över 100 år sedan, som ville försöka fånga hela spridningen i en fördelning av inkomster i ett enda mått, i en siffra. Och han lyckades, och det är ett väldigt populärt mått, men naturligtvis är det ett reduktivt mått. Alltså det innehåller inte alla nyanser bland låginkomsttagare och höginkomsttagare, så därför vill vi ofta komplettera med andra mått, till exempel nu nämner toppens andel, en toppgrupp till exempel, den rikaste procentens andel.
Men vi kunde ta Gini, det är alltså mellan 1 och 100 brukar man säga. Och 1 är, berätta.
Jo, men alltså, eller mellan 0 och 100, eller 0 och 1, det beror lite på om man skalar.
Det brukar ligga på 0,2 och 0,7 och så.
Ja, men om vi säger mellan 0 och 1, så är det ett mått på avvikelser från, jag menar, när folks inkomster avviker från varandra, då får vi då olikheter i inkomst. När alla har exakt samma inkomst, då är summan, kan man säga, av de här olikheterna noll, eftersom det finns inga olikheter, och då är Gini noll. Och sen kan vi, när vi har ökade inkomstskillnader, så stiger Gini ända till den situationen där alla inkomster går till en enda individ, och det är Gini lika med ett. Så att det är en fördel med det här måttet, att det liksom ligger mellan 0 och 1 och att det kan, vissa kanske skriver det som procent och sådär. Och det gör också det att det är lättare att tolka.
Och Sverige brukar ligga mellan 0,25, 0,27 någonstans som jag har ungefär.
Alltså det beror då lite på exakt vilken inkomst och så man mäter. Jag skulle vilja säga att idag ligger vi på 0,3, 0,3, faktiskt lite drygt okay. Det. Man kan jämföra då med de, kan jag säga, vissa av de här länderna i Europa som, jag menar, 0,25... 03, det är där ett hängn av länder då, det är Danmark, Sverige, Finland, Norge och sen kanske ett par kontinentala europeiska länder. Medan då kanske USA, som är en vanlig jämförelsepunkt, de ligger kanske på 0,4 eller över det till och med. Och går vi sen till Sydamerika, Bolivia, då pratar vi 0,5, 0,6 och det är ungefär så högt vi kommer i Gini när det gäller inkomstspridning.
Okej, okay, men så att Europa ligger det egentligen, där finns de jämlikaste länderna?
Europa finns de jämlikaste länderna i världen, och vi tillhör de jämlikaste länderna i Europa, och alltså ett av världens jämlikaste länder.
Och du har hållit på ändå det här med, du var inne på topprocent och topp 10%. Berätta, hur mäter man det? Och hur?
Alltså det var, och det kanske vi kommer tillbaka till, men den litteraturen eller den delen av forskningen som har tittat på just toppandelar, alltså den topptiondelens procent av inkomsterna. Det handlar alltså om att vi rangordnar hela inkomstfördelningen, hela befolkningen, från de med de lägsta inkomsterna till de med de högsta inkomsterna. Och så kan vi säga att den tiondelen av inkomsttagarna med de högsta inkomsterna, då tar vi de som är då topptiondelen, eller så tar vi den rikaste hundradelen, topprocenten. Och i de toppgrupperna kan vi alltså summera inkomsterna som tjänas och dela med totalinkomsten. Och då får vi deras andel. Och det studiet har varit särskilt användbart för historiska analyser. Och anledningen är att för 100 år sedan så hade vi inte information om allas inkomster i befolkningen. Men däremot i takt med att skattesystemen började växa fram så var det just de med de högsta inkomsterna som betalade skatt och var tvungna att rapportera sina inkomster. Så den informationen om toppens inkomster har funnits under lång tid som vi då kan relatera till skattningar av den totala inkomsten. Och det är som en grund till att också toppinkomstandelar har varit särskilt intressanta för forskare för att se de här historiska utvecklingarna. Men också för att det är intressanta grupper i sig i ekonomin.
Och hur ser det ut då i Sverige? Hur relateras den här rikaste andelen till resten? Skiljer vi ut oss där eller hur ser det ut?
Nej, jag skulle inte säga att vi skiljer ut oss. Vi ligger lågt. Om vi säger topprocenten i disponibel inkomst tjänar väl kanske en 8% idag, 8-9%, 7-8-9%. Det varierar lite. Det beror lite på också om du vill ha vissa sorters kapitalinkomster med. Särskilt brukar vara en stor särskild kapitalinkomst i Sverige är de här reavinsterna, eller realiserade kapitalvinster. Helt enkelt de pengarna som du tjänar när du säljer aktier efter lång tid, eller ett hus eller en lägenhet. Och de har varit rätt viktiga i Sverige därför att vi har haft en stark prisutveckling på de här marknaderna. Tar du bort dem så ligger vi kanske topprocentens andel kanske 5-6 gånger. Och det är 5-6%, och det betyder alltså att i genomsnitt så tjänar den här topprocentgruppen 5-6 gånger eller 7-8 gånger genomsnittsinkomsttagaren i hela ekonomin.
Hur ser det ut där jämfört med grannländer och ja, jämfört med Sverige för 40 eller 70 år sedan?
Om vi jämför med andra länder idag så ligger vi då återigen då i gruppen med ganska låg nivå. Jag tror att
liten skillnad alltså.
Ganska liten skillnad. USA kanske ligger på, det beror som sagt på vilket inkomstmått, men då har vi kanske kanske 10, över 10, betydligt över 10, kanske 15 och ännu högre. Medan tittar du på historiska utvecklingen så har vi då att den här bilden som också har lyfts fram i Sverige där vi för 40 år sedan, början på 80-talet, kanske hade hälften så hög nivå som vi har idag. Så att det är alltså en ganska kraftig procentuell ökning av den svenska inkomstojämlikheten mätt som toppandelar, men faktiskt också i Gini-koefficienten från det här tidiga 80-talet. Men går du dock tillbaka till 60-talet eller 40-talet eller till och med 20-talet, då kommer vi tillbaka till dagens nivåer, men också ännu högre nivåer. Så för 100 år sedan var Sverige ett långt ojämlikare land än idag.
Just det. Men vi har även internationellt sett en väldigt hög social rörlighet, menar du? Har man något mått på det? Det pratas om Gatsby-kurvan till exempel.
Ja, Gatsby-kurvan är en lite speciell redovisning av de här resultaten. Men det vanligaste måttet skulle jag vilja säga, det är att vi försöker koppla samman personer och deras inkomster med deras föräldrar och föräldrarnas inkomster. Och då kan vi så att säga få ett mått på familjebakgrundens betydelse för din inkomst. Och den korrelationen då som man kan få helt enkelt genom att samla alla de här paren av barn och föräldrars
inkomster. Man tittar alltså på mig och jämför med min pappa när vi båda var säg 40 år och sånt där. Så.
Ja, exakt. Det är målet kan man säga. Mm. Och gärna då, och det här är viktigt faktiskt, att man har inkomster under flera år som ska då fånga in människors inkomstposition bättre än bara ett enskilt års inkomst. Och då får vi en korrelation för Sverige som också då ligger faktiskt kring kanske 0,3 på samma nivå som en Gini-koefficient, men det är ett helt annat begrepp, en annan koefficient. Då. Men, så den här korrelationskoefficienten ligger kring 0,3 i Sverige.
Det är ganska litet alltså.
Ja, alltså det innebär att vi har en positiv samvariation mellan föräldrars och barns inkomster. Så i genomsnitt så kan vi säga, kan vi gissa något om din inkomst om vi vet din pappas inkomst. Mm. Så att den korrelationen den finns, den är statistiskt signifikant skild från noll. Mm. Men den visar också, det visar samtidigt att det är väldigt mycket annat i din inkomst som inte är direkt kanske kopplat till dina föräldrars inkomster. Och då Då ser vi också att det här skiljer sig mellan länder. Vi ligger lågt när det gäller den här korrelationskoefficienten också.
För är den stark, då tjänar man ju precis som den här föräldrar. Då är det väldigt orörligt samhälle, så ekonomiskt sett, via generation, eller hur?
Ja, men så är det. Så ju högre korrelation och ju högre liksom samvariation med dina föräldrars inkomster, desto lägre inkomströrlighet kan man säga i en generation. Det är ju faktiskt precis det som det måttet syftar till.
Men Sverige har alltså hög inkomströrlighet.
Det skulle jag säga. Sverige har hög inkomströrlighet mellan generationer. Och det...
Man kan genomföra klassresor alltså. Man kan bli någonting annat än det man är född till.
Ja, men precis. Alltså, frågar du, vissa forskare säger att med klassresor, det handlar om yrkesval och det är en breddad analys. Men jag tror nog att ganska många där ute i Sverige vet med sig att de kommer från mycket enklare bakgrunder. Föräldrar som inte hade en universitetsutbildning medan de själva har lyckats få det. Det tycker jag ändå, är det någonting som svenskar känner att vi ser runt omkring oss, och är just de här breda ingångarna till utbildningssektorn och en bred välståndsbaserad arbetsmarknad där då kunna få bra jobb, och att det här är ganska stora skillnader mot tidigare generationer i Sverige, och det är precis den här sociala eller inkomströrligheten som Sverige faktiskt tillhör då de allra rörligaste eller jämlikaste länderna i världen, även där.
Så det du säger nu, att vi har hög social rörlighet och låg ekonomisk ojämlikhet. Mm. Det är ändå, skulle jag säga, lite grann tvärt emot en bild man får ofta i media. Varför är den här bilden så svår att nå ut? Den är säkert känd, välkänd och etablerad bland ekonomer, men frågar man folk på stan så drar bilden ganska annorlunda.
Ja, nej, och det är väl det jag lite försöker att nyansera då. Och en aspekt som faktiskt också är intressant är att vi har haft vissa väldigt framgångsrika arbetstagare, löntagare, om man säger vd:ar för börsbolag, eller du kan ha haft ägare, entreprenörer som startat företag och de har då fått, vd:arna har fått miljonlöner, ägarna i de här framgångsrika företagen har blivit miljardärer. Den skillnaden i förmögenhetsnivå jämfört med vanligt folk har blivit, det blir väldigt stor i kronor räknat. Och det är också synliga människor. De syns i de här till och med reality-showerna, men de syns i media, rubriker, både i Sverige men också naturligtvis globalt. Jag tror du frågade dagens ungdomar, så vet de vilka världens rikaste människor är. Det visste inte vi för 30 år sedan. Så att, och då relaterar du det gärna mot de här andra, de här superframgångsrika personerna, och kan uppleva då att oj, nu har jag stannat kvar och de har dragit iväg. Det kan då ge en bild av att de här klyftorna har ökat, medan vi i själva verket, om vi tittar på helhetsbilden, så är det inte riktigt så.
Men kan du förstå att det ändå sticker i ögonen på folk att vi har fått så otroligt många miljardärer i Sverige på senare år? Det har kommit uppmärksammade böcker om det här. Det är en liten grupp som har verkligen stuckit iväg från vanligt folks liv. Hur tänker du om det?
Ja, alltså jag kan på ett sätt förstå det, och det. Sen kan jag försöka fundera kring varför sticker det i ögonen att någon har blivit framgångsrik. Varför sticker det i ögonen på att vi har bolagsägare som gör vinst? Man kan till att börja med fråga sig, hade vi varit gladare om de hade varit misslyckade? Att entreprenörerna hade gått i konkurs, att bolagen inte gjort vinst? Vi hade inte haft kanske Apple-telefoner eller lyssnat på Spotify eller spelat Minecraft eller för all del alla företagen som drivs bättre för att de har informerade riskkapitalister faktiskt bakom sig. Alla riskkapitalister är inte jätteduktiga på att sköta företag, men de som är kvar och de som är dåliga brukar faktiskt slås ut. Hade vi varit gladare om de hade fallerat? Förmodligen inte, för att vi hade kanske blivit arbetslösa själva, och hela den synen på att framgångsrika entreprenörer är en del i vårt välstånd. Den är viktig att få fram. Sen har folk synpunkter kring om andra lyckas. Det gäller ju faktiskt grannen också. Oförtjänt framgång kanske ser man inte riktigt lika positivt på som välförtjänt framgång. Och då får man fundera kring, är det så? Har man rätt uppfattning? Men också förstås, vi kan vilja beskatta inkomster, och de här personerna som bor i Sverige, de betalar också oerhört stora skatter till vår välfärd. Så att jag tycker att det så ser jag det i alla fall.
Ja, men det här är en del så att samhället dras isär. Vi lever liksom i olika världar en del. Och hur ser du på det?
Ja, men alltså, jag tycker en del av den retoriken tycker jag blir väldigt politiserad. Jag vet inte, jag försökte rycka ut en del i media faktiskt förra året eller på senare tid och markera mot några av dem som har pratat om att botten går ur, folk har det värre idag än på 40-talet. Och då tycker jag då att alltså, det räcker med att lämna.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
Alltså Lubbe Nordströms gamla klassiker om Lortsverige som han då sände i radio.
1938,
precis. Alltså den avgrundslösa fattigdomen och det armodet som finns med jordgolv och trångboddhet, låg livslängd. Alltså, det är inte ens i närheten, till och med våra låginkomsttagare i Sverige bor ju i välisolerade lägenheter. Deras barn har fri skolgång, gratis sjukvård. Deras, de själva har fri tillgång till sjukvård och äldreomsorg. Alltså den typen av kvalitet i våra samhällen får inte glömmas bort. Och de politiska utspelningen, de förtjänar att bemötas.
Hur ser du på att prata om nyfattigdom, barnfattigdom till exempel, som var runt för några år sedan i Sverige?
Ja, det tycker jag egentligen är samma sak. Vad pratar vi om när vi pratar fattigdom? En del av de här måtten, de är egentligen inga fattigdomsmått som såg, utan det handlar mer om en sorts inkomstfördelningsmått. Man mäter alltså skillnaden i inkomst mellan en löntagare och en vanlig löntagare som har en heltidsanställning och någon som inte har det, oftast kanske en arbetslös eller långtidssjuk. Och då är det så att vi har en ökad reallönutveckling i Sverige de senaste 20-30 åren. De allra flesta människorna i Sverige har fått fantastiska inkomstlyft. Faktiskt också de som har ersättningsinkomster, men de har inte varit lika stora som folk som har haft jobb. En del av den skillnaden är faktiskt kopplad till hur vi vill att samhället ska fungera. Om du inte har jobb så ska du så att säga känna att det finns en stark drivkraft att skaffa ett jobb. Jobbskatteavdragen var ju jämnade just för att göra det extra intressant för de som inte har jobb att söka jobb och komma ut från soffan så att säga, ut ur soffan. Och den fattigdomen tycker inte jag är lika problematisk som den här klassiska fattigdomen. Du har inte råd att köpa mat och sånt där. Men den har vi väldigt lite av i Sverige. Och den fattigdomen har faktiskt fallit under de senaste 20 åren. Så jag tycker egentligen de här diskussionerna blir lätt väldigt onyanserade och kan leda tankarna fel. Och i värsta fall kan det tvinga politikerna att börja liksom, göra nya stödsystem som faktiskt inte behövs och som tar resurser från andra områden.
Har ni forskare varit tillräckligt bra på att påtala skevheter i offentlig debatten, felaktigheter och sådana saker?
Ja, både och. Många forskare är obekväma i den rollen.
Det är min uppfattning också.
Ja, dels handlar det om att det här är svårt.
Politiserat kanske?
Vad sa du?
Politiserat kanske, rätt av.
Ja, det finns naturligtvis väldigt mycket politik och man är rädd för att bli förknippad med politik. Ibland kan det ju bero på vilken exakt vinkel du har, vilka utfallsmått. Men sen i Sverige måste man komma ihåg att vi är ett ganska litet land. Vi har inte så många forskare inom alla de här delområdena. Så att till och med i ojämlikhetsfrågor som har varit så populära. Jag kämpar för att attrahera fler forskare. Därför att vi behöver en pluralism även på forskarnivå. Men vi är inte så många och därför kanske det inte hörs mycket av den anledningen också.
Nej, och en del prioriterar annat av karriärskäl, är min uppfattning.
Ja, det är naturligtvis en diskussion, och den inom nationalekonomin i Sverige så är det en diskussion som också förs gentemot unga i vårat fack, alltså de som kommer in och ska bygga en akademisk karriär. Den är väldigt avhängig hur det går för dig att publicera artiklar i internationella vetenskapliga tidskrifter.
Exakt.
Och det tar så mycket tid och kraft, och det är din livsinkomst och framtida karriär som det här hänger på. Så att du har inte tid att ägna dig för mycket åt den samhällsdebatten i Sverige. Är det ett problem? Kanske. Vi behöver ju samtidigt bra forskning, så att säga. Så att det kan vara så att det kanske är de som har blivit mer etablerade som får axla ett större ansvar.
En helt annan sak jag funderar en del på, som du har varit inne på i din forskning, är ju våra ekonomiska livslopp som människor. Alltså när jag var 20-25 år gammal så var de flesta av mina kompisar och jag helt fattiga som kyrkorottor. Och idag är vi runt 50 och har de flesta av oss hus och bilar och reser över hela världen. Jag gissar att du kanske själv känner igen dig i den här bilden. Hur hanterar ni det här när ni mäter? Finns det något som heter livscykelförlopp eller så? För att jag ser ju en ekonomisk klyfta i mitt eget liv gentemot mig själv. Förstår vad jag tänker?
Ja, jag förstår exakt vad du tänker, och jag kan bara säga att vi tar ofta hänsyn till det. Många gånger tar inte statistiken hänsyn till det. Så de vanliga statistikmåtten på inkomstskillnader som SCB eller Finansdepartementet presenterar tar nästan aldrig hänsyn till de här sakerna. Och det är klart att det där leder ju i värsta fall tankarna fel. Till exempel om vi går ifrån en utveckling eller situation med få högskolestuderande till exempel, till att vi får många fler som börjar plugga på högskolan och då bygger sina karriärer och får bättre kunskap. Men det kommer då att leda till att de kanske inte tar heltidsjobb som unga vuxna, och vi får en större grupp av låginkomsttagare i den vanliga statistiken. Så den typen av livscykeleffekter på inkomstfördelningen, och är kanske ännu högre grad förmögenhetsfördelningen. En stor andel av våra fattiga i förmögenhetstermer, det är faktiskt unga. Och där skulle jag säga, där behöver vi ta ännu mer hänsyn. Men alltså forskningen känner väl till de här sakerna och lyfter ofta fram dem. Men det lyfts sällan fram i den samhällsekonomiska debatten, skulle jag säga. Och det är ett problem.
Nej, jag bara tänker på det, för det måste ju ändå vara lättare att vara fattig när man är 20 och vet att man förmodligen kommer få det bättre när man är 40-50.
Otrolig skillnad. Alltså du har inte alls samma, jag menar du har kanske inte försörjningskrav till att börja med, men dina kompisar gör saker tillsammans med dig som inte kostar så mycket pengar. Man har faktiskt ofta tid också att välja olika, liksom, att köpa saker som inte är så dyra. Det gäller faktiskt också pensionärer som också har möjlighet att välja billig konsumtion. Man har inte heller så mycket dyra kostnader för kläder eller jobbpendling och liknande. Det här tas allt för sällan fram, och det är något, men ändå sånt som faktiskt påverkar välfärden för de här unga låginkomsttagarna och faktiskt de äldre låginkomsttagarna.
Intressant. En helt annan sak. Rika länder är alltså generellt mer jämlika än fattiga, eller hur?
Ja, jag har förstått. Så är det absolut.
Det kan verka lite kontraintuitivt. Då tänker man att då borde världen alltså blivit mer jämlik på senare år, med tanke på att världen som helt har blivit rikare. Är det så, eller?
Det är faktiskt så. Världen har blivit mer jämlik.
Det låter också som något man inte har hört i media. Brukar...
Nej, och det är väl, alltså, jag kan väl bara säga så här, media är naturligtvis pluralistiskt också. Mm. Ekonomimedia har förbättringspotential, kan jag tycka. Jag skulle gärna se ännu fler högutbildade ekonomer som jobbar med ekonomisk journalistik för att stärka upp det, och jag även naturligtvis från redaktionernas sida. Alltså, den globala analysen handlar mycket om att många länder, tack vare globaliseringen, tack vare marknadsekonomi, och så har de då gått från att vara luspanka låginkomstländer till att vara medelinkomstländer. Det kändaste exemplet är Kina, där alltså hundratals miljoner har lyft från fattigdom.
Men även Indien?
Indien är ett annat stort exempel. De länderna är så viktiga av deras rena storlekseffekter då på den globala fördelningen. Men vi ser också Östeuropa som lyftes från armodet i den gamla socialistiska ekonomin till en marknadsekonomi som alltså skapar välstånd och minskar skillnaderna och inkomstfördelning.
Exakt, globalt. De lyfts också till jämlikhet. Det är det som jag tycker är fascinerande.
Absolut, och då handlar det om att alltså, det kan ju vara inte bara alltså, ensidiga effekter. Man kan tänka sig att framgångsrika företagare kanske blir ännu mer framgångsrika relativt sett i en mer liksom, globaliserad ekonomi. Och det skapar kanske skillnader mellan, och klyftor mellan just den gruppen och andra. Men samtidigt så lyfter de här processerna folk från ganska dåliga jobb med låg produktivitet till högre produktivitet, och då får man helt enkelt mera i lön. Och demokratisering leder ofta in till bättre utbildningsmöjligheter, och det skapar också en effekt på att man lyfter botten, och det har faktiskt varit historiskt sett den allra viktigaste jämlikhetskraften, att lyfta botten, och det är det som är, måste också vara det framtida fokuset.
Intressant att du säger historiskt, för att du är ju väldigt historiskt inriktad i din forskning. Är du historieintresserad?
Ja, det kan man säga. Alltså, jag är väldigt historieintresserad. Jag har pluggat historia på universitetet. Jag disputerade i ekonomisk historia, som jag tyckte var en fantastisk kombination av ekonomi och historia. Så att, och det har blivit så att mycket av min forskning faktiskt handlar om historisk utveckling, och den kan gå långt tillbaka i tiden.
Men är du också historieintresserad, så du läser böcker om Gustav Vasa och så vidare, eller...
Ja, det gör jag. Jag brukar ibland säga att jag inte riktigt gått in i memoar eller biografi litteraturfasen i mitt liv. Men jag är historieintresserad, absolut. Så att vi skulle gärna kunna trilla lite årtal, och jag har vissa pretensioner. Men det finns de som är duktigare, självklart.
Ja, men är du särskild era eller period intresserad av?
Alltså, som ekonomhistoriker är man ju oerhört fascinerad av industrialiseringen. Vi pratar och sent 1800-tal, tidigt 1900-tal. Och sen naturligtvis ja, den eran kring 1800-talet, sena 1800-talet, är också särskilt intressant av kulturmässiga skäl. Alltså, vi har en den här romantiken, senromantiken, många fantastiska alltså, musikskatter som har kommit fram på kontinenten, framförallt författeriet, Stockholmslitteraturen naturligtvis. Det är kanske den ligger lite extra nära mig. Kan jag säga. Mm.
En helt annan sak. Är nationalekonomer, är ni mer högerinriktade än andra forskare? Det finns en sån bild, skulle jag påstå.
Det finns definitivt en sån bild, och det finns till och med forskning på det.
Jag vet, kommer studie 2017.
Ja men precis. Och den, alltså,
eller som bekräftade just den fördomen, eller?
Ja, man kan nog titta på olika sätt att mäta de här sakerna. Men jag skulle väl kunna tänka mig att vi forskar om resurser och resursers knapphet. Och det blir en ganska... strikt analys. Vi vill inte skilja på olika sorters pengar. Alla pengar är pengar helt enkelt. De är neutrala.
Luktar inte.
Och då, nej, de luktar inte. Och då handlar det om att försöka få det så bra som möjligt. Och jag tycker, vi har alltså många kanske högerorienterade ekonomer på grund av att vi tror på marknaden. Alltså väldigt många vänsterekonomer tror också på marknaden. Som en grundläggande mekanism att fördela välstånd. Sen har vi ju å andra sidan många traditioner i Sverige, inte minst, tittar 30 år tillbaka i tiden, så var det kanske de flesta tongivande nationalekonomerna, de var socialdemokrater. Och det har funnits väldigt många starka företrädare för en vänsterorienterad ekonomi. Så det finns båda läger, skulle jag säga. I genomsnitt kanske nationalekonomer är mera höger än forskare i andra ämnen.
Sociologer, humanister i regel lite vänster, enligt studien som kom 2017.
Ja, och det kan man ju diskutera varför. Det brukar vara en rolig korrelation, kan man säga, eller samvariation, nämligen att ju mer beroende du är av statliga pengar, så att säga, eller omfördelningsstorlek, så att säga, desto mer vänster blir du. Och om du då, menar, du kan ju försöka mappa olika ämnesområden och så kanske man kan hitta någon korrelationsförklaring där också.
Har du sett någon gång att eventuella då högersympatier har påverkat forskningen? Skulle du säga att det finns exempel på det? Ja. Det behöver ju inte vara att man fejkar resultat, det kan handla om intresseområden, frågeställningar och så vidare.
Men absolut, det gäller både höger och vänster, ska jag säga. Inom inkomstfördelningsforskningen är det ju en stor majoritet vänsterorienterade forskare. Och jag tycker att många av dem är öppet vänsterorienterade. Det tycker jag är sympatiskt att vara tydlig med det. Inom andra områden, inom ekonomi, så finns det högervridningar. Och det som du säger, valet av frågor man ställer. Och samhällsvetenskapsmässigt är det här extra känsligt. Därför att det är väldigt mycket data till exempel som vi inte riktigt ser. Tester som aldrig presenteras. Vi ser bara slutresultatet av många analyser. Hur såg urvalsprocesserna ut? Det här är viktigt, och det är därför vi har i forskningen så kallad peer review. Alltså vi granskar varandras alster, och vi gör det ofta anonymt för att skapa trovärdighet i forskningen. Men det är klart att politik kommer att genomsyra en del av det här. Men det är någonting vi inte eftersträvar, utan vi vill försöka avslöja och tona ner.
Varför blev du forskare i nationalekonomi?
Ja, det är kopplat till att jag faktiskt via ekonomisk historia, mitt historieintresse och samhällsintresse, ekonomiintresse gick till en början till ekonomisk historia. Men där nationalekonomi, som en av professorerna på Handels sa, det är lite som OS. Det är den stora arenan, de stora frågorna. Och som jag sa tidigare, den ekonomiska analysen, alltså den grundmodellen i nationalekonomin när det gäller drivkrafter, att vi möts utbud och efterfrågan, prismekanismer, den är otroligt fängslande och konstruktiv. Så att den blev jag väldigt entusiastisk över.
Okej. Okay. Är det något du skulle rekommendera dina och mina barn att bli?
Ja, alltså om de tycker att det är kul. Det är lite känsligt för mig själv, för mina egna barn, om de skulle välja just nationalekonomi, för det blir sån väldigt tydlig koppling till mig. Men jag tycker egentligen att har du ett starkt samhällsintresse och vill göra saker och ting konstruktivt som kan bidra både till forskning och samhällsdebatt, så tycker jag nationalekonomi inom samhällsvetenskapen är ju det roligaste ämnet.
Du är också så kallad dubbeldoktor, disputerat i två fakulteter, både i nationalekonomi i samhällsvetenskap och ekonomisk historia som är en väldigt humanistisk fakultet. Hur kommer det sig? Det är ganska ovanligt att ha två doktorsexamina.
Ja, nej, men det är klart att det är lite, det är både en styrka och en svaghet. Alltså en bredd är faktiskt någonting som inom forskningen sällan lönar sig. Det här vill vi egentligen ha mera djup, fokus och expertis. Jag har försökt att kombinera en expertis med en bredd. Att disputera två gånger är klart att det är ju lite väl.
Det är ovanligt.
Ja, och det är väldigt många högskolepoäng. Det är få som slår mig på den arenan, kan jag säga.
Hur många är det?
Nej, jag har faktiskt inte räknat, men jag tror att en avhandling i sig är väl en
160?
Ja, det är väl 160 då, två gånger på det. Och sen,
alltså, och gamla högskolepoängen.
Ja, jag tror det. Precis. Jag tror att det är en hel del poäng. Men det är klart att det har att göra med att de här ämnesområdena är inte riktigt kompatibla på alla sätt. Och de har varit väldigt, väldigt starka för mig båda två. Och är fortfarande starka för mig båda två. Men naturligtvis mycket jobb också.
Du har ju varit gästforskare på en mängd platser i världen. Bland annat i Paris hos Piketty, väldigt kända ekonomen. Mm. Berätta, hur var det att jobba med honom?
Ja, men det är väldigt fascinerande. Jag var professor i Uppsala och ville ha ett sån här gästforskningsår, eller sabbatical som vi pratar om då. Och då kontaktade jag Thomas, som jag hade träffat tidigare. Då hade jag vid det laget forskat om ojämlikhetsfrågor idag och genom historien, vilket är precis det som han har varit intresserad av. Vi har varit väldigt influerade av honom och vi hade haft mycket kontakt tidigare. Och han bjöd in mig. Och vi hade väldigt mycket utbyte av varandra, skulle jag säga. Han är ju kanske den smartaste personen jag känner. En oerhört beläst och stimulerande person med massor med tankar, massor med starka åsikter. Och han och jag kanske inte har samma syn på alla frågor. Och det är klart att jag sympatiserar med hans approach kring att vara väldigt tydlig med sin politik. Han har till och med jobbat utåtriktat med socialdemokratiska politiker.
Han har lite vänsterstämpel, eller hur?
Inte så lite. Han är en väldigt tydlig vänsterstämpel. Kanske den allra tydligaste vänsterstämpeln bland de stora nationalekonomerna i världen idag, skulle jag säga. Och det har man också, ser man på det han skriver. Jag skulle nästan säga flörtigt med vänsterretorik. Men den bottnar faktiskt i hans egna ståndpunkter i hög grad. Han är väldigt politisk och är väldigt vänster, skulle jag säga. Väldigt ideologiskt vänster. Och jag tycker att det där är inte helt oproblematiskt. Det färgar av sig på en del av hans forskning på ett delvis problematiskt sätt. Men hans bidrag har å andra sidan också varit väldigt, väldigt stora.
Du har forskat på flera universitet, även i USA. Det var i Los Angeles. Det lät ju väldigt trevligt att forska där.
UCLA.
UCLA. Har Sverige någonting att lära när man ser till alltså forskningskultur, arbetsmiljö, hur man jobbar som forskare? Vad kan vi lära andra länder och vad kan vi att lära?
Ja, alltså, USA tar ju en med storm när man är forskare och kommer dit. Alltså, den entusiasmen, den drivkraften och det intresset. Det är faktiskt väldigt mycket öppet sinnade intresset faktiskt för frågeställningar. Högt och lågt som finns i USA är ju någonting vi vill få mer utav i Sverige. Sverige har, skulle jag säga, under den senaste generationen blivit väldigt inspirerade och influerade av USA. Nationalekonomi, vår stora förebild Assar Lindbeck, kan man säga, reformerade forskarutbildningen i nationalekonomi efter amerikansk modell. Det är vanligt att svenska forskarstuderande åker till amerikanska universitet och är i den miljön, träffar doktorander, seniora forskare och tar med sig då lärdomar och inspiration. Vi får faktiskt fler som faktiskt till och med disputerar helt och hållet i USA. Därmed inte sagt att det inte är oproblematiskt, och jag tycker att vi också i den europeiska miljön behöver vara medvetna om att vi kan inte bara ta den amerikanska analysen helt och hållet. Vi skiljer oss åt väldigt mycket och vi behöver fokusera kanske många gånger på svenska frågeställningar med svenska data och jobba upp en kvalitet här och kanske i samarbete med andra europeiska länder. Då. Och den balansen kan man säga är inte helt lätt, men men som är helt klart, vi kan göra bättre.
Är forskningen friare i andra länder?
Du menar i Sverige?
Nej, i andra länder än Sverige.
Om det
finns saker som åsiktskorridor eller vad ska man säga, någon korridor kring vad man ska syssla med eller så, finns det?
Alltså det är ingen lätt fråga. Jag skulle vilja säga så här, det är ganska tydligt, särskilt i den anglosaxiska miljön just nu, att åsiktskorridoren har känns som att den är något mindre. Det är väldigt mycket mer prat om synbara epitet eller representationer, grupper som är väldigt kraftfull i den amerikanska kontexten och även i Storbritannien, som vi inte haft lika mycket av i Sverige. Cancelkultur och sånt där som vi pratar om. Nationalekonomi i Sverige har haft väldigt lite av det, men representationsfrågor finns med hela tiden, där vi får en slitning emellan då representation kontra av vissa grupper, kanske kontra meritvärde och liknande. Och den diskussionen behöver vi ta på ett brett sätt. Och för att svara på frågan, det är inte bara friare klimat i andra länder, skulle jag säga.
Till sist i den här delen av intervjun, är kapitalism bra eller dåligt?
Ja, nej, men jag tycker ju att kapitalism är bra. Alltså kapitalismen som grunden för det välståndet vi ser i västvärlden, det är faktiskt hela världen, är ju historiskt oslagbart. Det är ju det som är faktiskt det som gör att vi har den levnadsnivån vi har, och det är det som gör att vi lyfter hela tiden hundratals miljoner ur armod och fattigdom internationellt. Marknadsekonomi och kapitalism går hand i hand, och det ska man aldrig glömma. Den diskussionen förs väldigt lite idag, eftersom vi inte riktigt har den socialistiska motpolen på samma sätt som vi hade för 30 år sedan. Och det är ett problem att det blir lätt att ingen står upp för systemet som har skapat så mycket välstånd, utan det är mer fritt fält att bara klanka ner på det. Och man får gärna kritisera, och det finns förbättringspotential. Men man ska också komma ihåg att vad det här välståndet kommer ifrån.
Men finns några baksidor? Någonting negativt?
Ja, det är klart det finns baksidor. Jag tror att till exempel när det gäller monopolsystem som gör att vissa aktörer får väldigt stort inflytande. Och när de väl har så mycket makt så kan de försöka manipulera regelverk och liknande. Den typen av drivkrafter eller processer finns inom även marknadsekonomi, och det är därför vi har konkurrenslagstiftning i alla länder i princip, för att försöka förhindra det. Så det skulle jag säga är en klar baksida. Fördelningsmässigt så finns ju ett stort behov titta på, får alla en schysst möjlighet i våra miljöer, i våra länder? Kapitalismen i sig har inte det inbyggt nödvändigtvis. Det mycket finns faktiskt i det, genom att äganderätt är någonting som driver folk att skapa en egen plattform, och det genererar välstånd för dem. Men behovet att finansiera gemensamma lösningar för utbildning och sjukvård och även stöd vid arbetslöshet och så. Det är någonstans där politiken kan komma in och komplettera marknaden.
Tack. Då, kära lyssnare, har vi kommit till en punkt i fredagsintervjun där vi tar farväl till dig som inte prenumererar på Kvartal. Om du också har tillgång till den reklamfria fullängdsversionen av fredagsintervjun framöver så hittar du våra prenumerationserbjudanden på kvartal.se/prenumerera. Men tills du blir prenumerant får du nöja med att vara med fram till den här punkten i intervjun. Den del som återstår, som alltså bara är tillgänglig för de som prenumererar, kallar vi de fem sista. Där pratar jag med Daniel Waldenström om bland annat Nobelpriset i ekonomi samt vår nya utbildningsminister. Tack för denna gång, vi hörs om en vecka.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot...
Att missa typ 1000 kundsamtal... Det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.